Oktober. Säkerhetssalen. Bergsgatan. Efter ett förhör med en av de tilltalade begär en försvarsadvokat ordet. Han vill att hans klient ska släppas ur häktet. Den tilltalade har suttit häktad sedan i våras och är misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. De som sitter här i salen och är häktade har en begränsad kontakt med omvärlden och de får bara vara utomhus en timme om dagen, uppe på häktets tak i rastgårdar. Det är rätten som bestämmer när och om en person ska släppas ur häktet. Domstolen säger att beskedet kommer imorgon. I veckans avsnitt av Säkerhetssalen.
Det kan ju faktiskt finnas intagna som kan sitta upp till 2 år häktade.
Vi följer med in på andra sidan murarna till Kronobergshäktet, där personer misstänkta för några av Sveriges grövsta brott sitter avskärmade från omvärlden.
Du får inte ha någon telefon, du får inte ha någon dator, du får liksom inte ha någon elektronisk kommunikation med omvärlden.
Men vissa tycker att somliga säkerhetsregler gått för långt.
Fyller ju egentligen inget syfte. Det är bara ren maktutövning.
Det här är Säkerhetssalen. En podd för appen Nodio. Häktad med restriktioner. Dagen efter försvarsadvokaten har yrkat att hans klient ska släppas samlas alla i rättegångssalen igen. De tilltalade har handfängsel på sig när de förs in av kriminalvårdare. Kriminalvårdare som tidigare åkt och hämtat dem för att sitta med under hela rättegångsdagen.
På schemat idag då är åklagarnas sakframställningar först.
Ordförande börjar gå igenom dagens schema. Men innan rättegången drar igång ska de ge besked om en av de häktade ska få släppas fri igen efter mer än ett halvår som frihetsberövad.
Men det inleder med att avkunna tingsrättens beslut i häktningsfrågan som vi behandlade igår. Och då avkunna tingsrätten följande beslut.
Men innan vi kommer dit ska vi stanna upp en stund och ta oss till den plats där personer kan sitta frihetsberövade i veckor, månader eller i år i väntan på en dom. Vad innebär en vardag i häktet och vad är det som står på spel? Jag bestämde mig för att testa hur nära jag kan komma rent fysiskt.
Nu är du välkommen in.
Tack så mycket.
Det här är Kronobergshäktet. Jag har gått förbi den här byggnaden flera gånger i veckan. Den reser sig som en betongklump upp ur marken. Det ser ut som ett massivt kontorskomplex, alltså själva urbilden av ett massivt kontorskomplex. Längs fasaden finns små fönster i rader. Till höger om ingången är en stor grind till en parkering. Och skyltar om att det här är ett skyddsobjekt, alltså att det inte får avbildas på något sätt.
Det är automatiska dörrar så det bara öppnar sig.
Okej, då fortsätter jag rakt in här.
Det ligger precis i byggnaden in till säkerhetssalen och är ett högsäkerhetshäkte. Jag blir insläppt och går genom en korridor med fönster som vetter ut mot parkeringen. Sen är det flera steg av säkerhetskontroller för att komma in. Först får jag lämna ifrån mig min legitimation. Sen kommer jag in i ett väntrum där jag får lämna från min mobil. Sen ytterligare ett rum för själva säkerhetskontrollen där jag får lämna ifrån min bandare kort stund för metalldetektorn och röntgenmaskinen. När jag kommer djupare in i häktet så har jag snart tappat räkningen hur många låsta dörrar jag har passerat och allting verkar vara automatiserat. På andra sidan väntar Peter Frisk, säkerhetsansvarig på häktet och som har jobbat på kriminalvården i 18 år.
Allt är ju styrt från häktets bevakningscentral.
Så är det någon som kollar i kameran när vi rör oss?
Det är någon som tittar på oss hela tiden,
alltid.
Följer oss, allt vi gör, varje steg vi tar. Exakt.
Jag har inte en aning om vart vi befinner oss i huset när vi går igenom dörrarna och sen in i en hiss. Vi kommer till ett konferensrum. Utsikten är en husfasad lik den här. Det är extremt hög säkerhet runt hela det här kvarteret. Det är också det Peter Frisk kallar den här platsen som omgärdas av polishus, säkerhetssal och häkte. Kvarteret. I denna enorma husklass finns plats för mer än 200 häktade personer vars vardag är begränsad beroende på vilka restriktioner de har. Fulla restriktioner innebär att den häktade personen inte får ta samtal, skicka eller ta emot brev eller läsa tidningar eller se på tv.
Har de restriktioner så är de ju ganska mycket i sina rum på dagarna inlåsta. Men att man kan även där bevilja genom åklagaren att de får kanske samsitta med en annan intagen.
Och det betyder att intagna kan få tillgång till varandras rum. Annars blir det en timmes promenad på en av rastgårdarna som ligger högst upp på taket. Även där kan det vara med andra eller själv. Runt omkring varje rastgård finns väggar med ett fönster som en glugg för att titta ut.
De är ju ganska enkla eller liksom klina så, utan det är en bänk som de kan sitta på. Det är inte så mycket mer, det är ett fönster där de kan titta ut. Så att ja, det är ganska begränsat så faktiskt är det.
Men ett fönster att titta ut liksom.
Ja.
Är man inte redan ute så att säga?
Jo, fast det är ju ja, tak kan du se uppåt i de flesta promenadgårdarna. Och sen är det ju på ena kortsidan ett fönster som de kan titta ut då. Sen är ju det insynsskyddat utifrån andra sidan är det ju. Men de kan se ut, det kan de göra.
Det är tänkt att varje person som sitter häktad här ska ha en egen cell. I vissa fall så har dock intagna delade rum, vilket också har blivit en konsekvens av ett allt högre tryck på svenska häkten.
Man lägger in en madrass eller någon extra säng i bostadsrummen. Så man försöker, jag vet att även vi faktiskt bygger om några häktesrum som är lite större till dubbelceller. Så att man ska kunna faktiskt kunna då nyttja sådana rum då. Just när det blir såna här problem då, att det blir dubbel eller att det blir fullbelagt som sagt.
Sen 2018 till och med 2020 har antalet häktade med restriktioner ökat enligt statistik från kriminalvårdsregistret. Förra året handlade det om drygt 7500 styckna med restriktioner, vilket var 72% av alla häktade det året.
Det är ju då att de inte får först och främst träffa andra intagna. De får inte ringa telefonsamtal med de som har ansökt om telefontillstånd som kan beviljas. Det är ju även brevprövning. Vill de skicka ut brev så måste brevet granskas och genom åklagaren och godkännas för att få motta eller skicka iväg. Sen kan det ju vara restriktioner där de till och med, om det är något uppmärksammat mål, så kan det vara att de har, som vi brukar kalla för fullständiga restriktioner. Då får de ju inte ens titta på tv eller läsa tidningar, dagstidningar. Det är ju mindre vanligt däremot kan jag säga. Utan titta på tv och läsa tidningar och böcker får ju flertalet intagna göra. Det är ju lite allmänt känt också att man det är mer faktiskt vanligt att det är dels längre häktningstider och även att det är fler faktiskt som blir belagda med restriktioner. Det är något jag har märkt av under de åren jag har jobbat. Det är det. För det kan ju faktiskt finnas intagna som kan sitta upp till 2 år häktade innan de går vidare till anstalt eller blir friade. Det är ju väldigt reglerat är det ju. Av säkerhetsskäl och vad de intagna får ha med sig. Sen har ju faktiskt också vi en kioskverksamhet här på häktet. De intagna har en kiosklista där de kan beställa saker ifrån som levereras hit till häktet då, en dag i veckan. Som de kan tillgodose sig med diverse kioskprodukter som sagt. Godis, lite hygienartiklar, kanske någon lite extra matväg. Nudlar och sånt där som de kan ha i sina rum.
Kiosken till trots upplever Peter Frisk att säkerheten på häktet har ökat sen han började jobba här för snart 20 år sedan.
Kommer det från ett ökat behov eller en generell utveckling, teknisk utveckling för säkerhet?
Ja, men lite både och kan jag väl säga. Det kommer ju ny teknik hela tiden gör det ju, som kan då implementeras i vår verksamhet. Men sen framförallt också med kanske då händelser som har hänt tidigare under åren i just kriminalvården med rymning, gisslantagande och liknande så har man ju snappat upp och blivit mycket bättre där på säkerheten. Och med även utbildning av personal säkerhet också.
Det finns ett moment som gör att vardagen kan brytas av för de som är häktade. Och det är just rättegången. Då hämtas de efter frukost av personal som tar dem ner till rättssalen.
De intagna ser det väldigt som positivt ändå. Självklart att få lite miljöombyte. Så att det är ju alltid positivt så. Och även skönt för dem själva att komma igång med rättegången till exempel. För att snabba på i hela processen. Hellre det än att sitta inlåst här i ett rum.
Säkerhet i rättssalen är något som blir tydligt och en av de saker som definierar de rättegångar jag följer. För varje häktad person sitter två kriminalvårdare precis bakom. Bland annat i den mot växlingskontoret i säkerhetssalen på Bergsgatan. Och en dag så dyker frågan om just säkerhet upp där genom en ganska oväntad pryl, en bok. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Gillar du bra berättelser baserade i verkligheten? Ladda ner Nodio i App Store eller Google Play. Just nu kan du använda koden SALEN21 för en gratis månad. Tillbaka till rättegången i säkerhetssalen. Det har blivit en dag där schemat har behövts flytta om, så det blir en hel del långa pauser. Och det här gör att försvarsadvokat Thomas Olsson reagerar.
Då får det bli ett längre avbrott helt enkelt och då återsamlas vi klockan.
Får jag bara säga en sak?
Ja.
Nu är det ju lite jobbigt det här med långa pauser eftersom häktet har ju några regler om att de intagna får inte ta med sig böcker eller liknande.
Ja.
Så de sitter ju bara rakt upp och ner i de där rummen under hela pauserna.
I slutet av den här dagen så går jag med Thomas Olsson när han är på väg till bussen.
Problemet med de där långa uppehållen det är ju att Kronobergshäktet har ju infört någon regel som säger att de intagna får inte ta med sig någonting till rättegången. Så de får inte ta med sig en bok, de får inte ta med sig en tidning. De får inte ta med sig någonting som de skulle kunna underhålla sig med i de här långa pauserna. Utan nu sitter de bara rakt upp och ner i ett kalt rum på en stol med plastdyna. Och något laminatbord framför sig och har ingenting att göra. Och det blir ju rätt enervigt. Alltså det är inte så bra för deras möjligheter att hålla fokus och koncentrationen uppe när det blir så långa pauser. Då. Det är ju ganska plågsamt. Du kan ju själv tänka dig att sitta, vad var det, 2,5 timme med ingenting. Och bara titta rakt in i en vägg. Och sen komma ut i en rättegång där du ska då ställa om. Så det där är otroligt olyckliga regler som har införts och det är ganska färska regler och de fyller ju egentligen inget syfte. Överhuvudtaget inget syfte, det är bara ren maktutövning.
Ja, du tog upp det där idag under...
Jag tycker det är otroligt frustrerande faktiskt därför att om man nu ska ge de här personerna deras bästa förutsättningar för att kunna ta tillvara sina rättigheter och försvara sig i en sån här stor rättegång så bör man ju också ta i beaktande att de mentalt är på topp. Och det säger ju sig själv att en person som sitter ensam i ett rum utan någonting i 2,5 timme tappar koncentrationen. Så det finns inget skäl till regeln och regeln är kontraproduktiv och den försvårar för klienterna. Och jag kan inte säga att det finns någon som helst anledning att ha den typen av onödiga regler. Det införs hela tiden en massa små regler som försämrar förhållandena utan att man förstår vad det är som motiverar dem, vilka problem de löser. Alltså vilket problem löser man genom att förbjuda en person som ska sitta i 47 dagar i en rättegång att ta med sig en bok och läsa i pausen? Ja, nu måste jag springa.
Ja, du. Ha det bra. Hej då. Och så hoppar Thomas Olsson på bussen. Frågan om boken väckte min nyfikenhet, så jag ringer upp Peter Frisk på Kronobergshäktet.
Ja, det var Peter på Säkerhetsen häktet Kronoberg.
Ja, hej, det här var Lova Nyqvist själv.
Nej, men hej.
Det var egentligen en snabb fråga här. Men det var under en förhandling här så kom det upp att en försvarare tog upp att den häktade inte fick ha med sig böcker till förhandlingen och att han gav motiveringen att det skulle ha gjort att det är en säkerhetsbedömning som han har gjort från häktets håll. Så jag tänkte bara kolla med dig om det helt enkelt är ett beslut som ni har tagit att tilltalade inte får ha med sig, eller liksom häktade personer får inte ha med sig böcker under förhandlingsdagarna?
Oj, just böcker, där är jag lite osäker på faktiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså de ska väl tjej ha med sig så lite som möjligt då, men utan saker då som har med själva förhandlingen att göra. Självklart med anteckningar och förundersökningsmaterial och sånt får de ju självklart ha med sig. Men jag tror inte, alltså jag känner inte till riktigt just hur hård man är på böcker. Det är väl om det skulle vara risk att om det är många målskamrater att den här boken kan vandra mellan intagna, att man kan skriva och anteckna och föra liksom meddelanden mellan varandra så. Okay. Om det liksom har kanske förekommit då att den här personen har missbrukat det tidigare eller någonting, ja, är någon sån anledning. Men annars en bok för att kunna kanske sitta och läsa under en paus eller någonting, eller på sin lunch. Det skulle inte jag se att det skulle vara något problem. Jag kan kolla min kollega faktiskt om han känner till. Jag kan lyssna här.
Jag har honom
i kontoret här. Ska kolla. Jörgen, känner du till om det finns någon bestämmelse från häktet här, rutiner på att när de går till rätten att de inte får med sig en bok? Nej, han känner inte heller till att det finns någon sån bestämmelse. Men jag kan dubbelkolla det sen med någon beslutsfattare. Skulle det finnas någon sån regel så kan jag meddela det.
Säkerheten är det som på ett sätt definierar ett högsäkerhetshäkte som Kronoberg. Det kanske inte är så konstigt, men jag undrar hur det sett ut över tid. En annan advokat i målen kring växlingskontoret, Lina Holmgren, säger att hon också känt av förändring som skett över åren, att säkerhetstänket har hårdnat och att det påverkat de häktades vardag. Ett exempel är kiosken som Peter Frisk på Kronobergshäktet pratade om. Förr kunde de som var intagna få pengar utifrån för att handla för, berättar Holmgren, men inte längre.
Du får häktesbidrag på 100 kronor i veckan. Kioskvagnen har ganska dyra varor kan jag säga. Du kan spä på din kassa genom att ansöka om att få utföra vissa tvätt- eller städjobb på häktet. Och det kan du få, det är inte alla som får det, utan du måste sköta dig och vara liksom lämplig. Då kan du få 11 kronor i timmen för det arbetet, så du kan få lite extra. Men det har också inneburit att den här möjligheten att köpa sig lite tillfällig lycka så att säga, det finns inte längre.
Fulla restriktioner innebär 23 timmar om dagen på rummet, helt avskärmad från omvärlden. I vissa fall får de inte ens kolla på tv eller läsa tidningar. Vilket här, säger Lina Holmgren.
Det är ju väldigt vanligt, och i Sverige så har vi har ju fått kritik för att vi dels har långa häktestider, men framförallt att vi har häktestider där folk har restriktioner under väldigt lång tid jämfört med andra länder. Det har ju varit olika uttalanden från tortyrkommittén och andra som har granskat de här delarna. Och alltså en människa som sitter instängd i en cell 23 timmar om dygnet, det är ju bara att tänka sig själv. Du får inte prata med någon, du kan inte ringa vem du vill, du kan inte prata ens med en människa. Och även om vi materiellt sett har ganska hög standard i våra häkten jämfört med många andra länder, så just avsaknaden av mänsklig kontakt bryter ju ner en människa. Och det är ganska otäckt att se hur en person kanske går in med någon viss värdighet och ändå är inte så nedbruten, och sen så 5 månader senare så är en helt annan människa du träffar. Så att det är hårt och det påverkar många, och man ska komma ihåg, för många tänker ju att jo, men har du försatt i den situationen för att skylla dig själv. Men en person som är häktad är ju bara föremål för en utredning av en brottsmisstanke. Det är ju i flera fall så att man ibland lägger ner en undersökning efter en viss tid. Så att du ska utgå från att den här personen behöver inte vara skyldig heller till det brott som man sitter häktad för.
Jag får svar på min bokfråga i ett mejl. Det är från kriminalvårdsinspektör Jon Bodin som jobbar på Kronobergshäktet, som berättar att ordningsregeln har funnits i ett antal år och att det är så mycket annat i häktesprocessen av säkerhetsskäl. Jag ringer upp Jon Bodin. Han säger att säkerhetsreglerna har stramats åt, men att det inte handlar om fler incidenter eller ett större säkerhetshot.
Alltså, vi jobbar ju förebyggande
i vårt säkerhetsarbete för att minimera risken för incidenter.
Men du säger minimera risk där, till exempel om vi tar boken som exempel. Vad är det för risk med en bok?
Boken som sådan är ju inte risken, utan det är antalet tillhörigheter som vi då skulle tillåta följa med vid rättegången. För att allting som tas med ska också visiteras. Allting som den intagna har med sig ska sökas igenom och visiteras innan man lämnar häktet. Och då blir det att antalet artiklar som man får med sig ska vara minimerat. Nej, det har inte dykt upp större risker som gör att vi möjligt att genomföra den här förändringen. Så att jag ser bara det här som en del i det löpande säkerhetsarbetet.
Tillbaka till säkerhetssalen på Bergsgatan. Nu har en avgörande stund kommit. Vi är tillbaka där vi började.
Men vi inleder med att avkunna tingsrättens beslut i häktningsfrågan som vi behandlade igår.
Nu ska domaren ge sitt beslut om häktesfrågan gällande en av de tilltalade. Om den ska få lämna rastgårdar, kioskvagnar och låsta dörrar bakom sig för nu.
Och då avkunna tingsrätten följande beslut. Skäl för häktning saknas. Häktningsbeslutet ska därför hävas och ska försättas på fri fot.
Det går att se en lättnad. Efter flera månader inne på häktet kommer nu den tilltalade försättas på fri fot tills domen kommer. Men förhandlingen tar snabbt vid igen.
Jag vill påminna om att tidigare kallelse fortfarande gäller. Då går ordet till åklagaren.
Ja, just det.
Rätten anser att det inte längre finns någon fara att personen kommer påverka utredningen eller begå en ny brottslighet. Och därför släpps den ur häktet tills vidare medan rättegången fortsätter. I nästa avsnitt av säkerhetssalen.
Frågan är om det är meningsfullt att fortsätta det här idag innan åklagaren är mer förberedd för det. Det finns ju rättssäkerhetsaspekter här.
Du har hört Säkerhetssalen, en produktion av Tredje Statsmakten Media för Nådio. Producent är Anton Vretander, ljudtekniker Fredrik Nilsson. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld och vill du diskutera avsnittet med andra lyssnare, gå med i Säkerhetssalen efter snack på Facebook. Har du tips så kan du nå mig via mail på säkerhetssalen@nådio.app.